I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej!
Välkomna
till Plugg 26 Plus, som alltid!
Yeah, med Sara Mörk
och Kristine Fullman.
Woop woop!
Okej.
Ja. Redo?
Jag är redo. Mm. Är du redo?
Jag är redo.
Ja. Ska vi låta gästen presentera sig själv?
Ja, precis.
Ja, jag heter Petter Sandgren.
Hej!
Hej, hej. och jag är lektor här på Stockholms universitet i pedagogik. Ursprungligen historiker, kan man säga. Eller jag är historiker.
Mm.
I grunden.
Ja.
Så det är min korta bakgrund.
Hur går man från historia till pedagogik?
Egentligen, om man går riktigt långt tillbaka, så är jag gymnasielärare i grunden. Så då från det så sen gick jag vidare och disputerade historia. Och sen så fick jag jobb på, så här på Stockholms universitet med att undervisa i pedagogik. Så det är egentligen den kopplingen. Och som historiker så har jag forskat mest om utbildningens historia och sociologi. Så det har egentligen funnits den kopplingen och intresset för historia hela tiden och utbildning. Det var blandningen i det. Mm.
Yeah. Vad som hände förr.
Precis.
Mm. Hur kom vi hit vi är idag?
Mm, precis.
Mm. Ja, och du har ju precis släppt en bok. Eller precis, det var en liten stund nu.
Ja, precis, för ett tag sedan. Och det handlar just om det här lite grann som också tror är ett ämnet för dagens samtal. Just det här att det som inte händer i klassrummet, allting som händer utanför.
Precis.
Om hur viktigt det är på något sätt i en student eller en skoltillvaro. Exakt. Allt som inte, egentligen alla de former som finns och relationerna i det.
Mm.
Och i det här fallet så handlar det om internatskolor och framförallt då elitens internatskolor.
Precis.
Jag tycker att det låter så läskigt.
Men eller hur? Jag tycker också att det låter lite läskigt.
Du känner ondskan redan när du tänker på det.
Jag var tvungen att erkänna för Sara här innan att jag har inte läst ondskan, så att jag har ingen koll på det. Jag har inte de referenspunkterna.
Nej.
Många säger att de inte har sett filmen, så det blir lite grann.
Men du visste att det var en bok.
Ja, jag googlade innan jag kom.
Ja, precis. Och en bra film också faktiskt.
Ja. Jag kanske får gå hem sen och titta då, eller läsa.
Ja, definitivt. Precis. Ja, alltså jag tycker också att det här med internatskolor känns lite läskigt. Men det är också för att det har ju ingen koppling till den världen överhuvudtaget. Men sen så har man ju hört så mycket om internatskolorna.
Det är just det. Jag kanske också säger att jag inte heller någon koppling till internatskolor. Jag tror på något sätt att det är lite min värsta mardröm på något sätt. Att behöva bo dygnet runt med andra människor.
Och som är tonåringar.
Ja, men lite grann i den tiden. Så på något sätt är det lite grann kittlande. Lite grann, vad händer egentligen på en sån här skola? Mm. Bakom murarna. Och det är ju det som man märker att det är många som är intresserade av det här. Och framförallt med Harry Potter och allting som kom. Så lite kittlande, att man åker bort.
Jag kommer på nu när jag sitter och lyssnar på det här. Jag har ju gått på internat, eller jag har gått folkhögskola med internat liksom. Jag har ju levt det livet. Men jag kopplar liksom inte det till det här. Ja, men jag ser för mig så här. Engelska internatskolor där alla små killar måste gå i kostym hela dagen. Ah. Alltså, liksom, jag tänker inte på den kopplingen, men det är ju samma, man åker bort och så bor man i den här bubblan.
Precis. Och det är egentligen så som egentligen universiteten var, alltså, om man säger då, förr i tiden, man tänker Uppsala, Lund, alltså, det var ju mycket att åka bort från någonting. Och det är därför jag tycker att jag lite speciellt, jag tänker alltid på det i Stockholm här, att direkt efter man har haft en föreläsning, en seminarium, så är det ju alla studenterna direkt mot tunnelbanan.
Mm.
Det blir en annan typ av, om man är i en sån här stor stad, det är inte bara Stockholm, det kan gälla ju om det är Paris eller London eller någonting.
Mm.
Utan det är något speciellt då, och jag vet inte om det finns så mycket i Lund och Uppsala, men jag tror många som väljer att plugga i sådana städer, är det mycket just där att man runt omkring, utanför.
Mm.
Det är mycket det som spelar roll.
Mm.
Ja, nationer, olika sammanhang och sociala och körer och allting runt omkring med det.
Ja, det där är också så intressant. För att vi, alltså, den, där jag går på Danshögskolan så har vi ju inte den alltså så här, kårkulturen på samma sätt. Alltså vi har ju Cirkus som vi är tillsammans med. Och vi tillhör Stockholms dramatiska högskola. Men vi träffar ju typ aldrig dem. Vi har ingen, det är klart att vi har en kår som är, jobbar jättemycket med massa saker. Och som, det är så liten skola.
Mm.
Så att det blir som att alla hjälps åt med en massa saker ändå.
Mm.
Men vi har liksom inte det här med att ja, gå i overaller eller gå med i ja, men kören eller vad det nu kan vara. Och vi har inga så här stora middagar och nationsgrejer liksom.
Precis, men det, och samtidigt finns det ganska tydlig dans, alltså kår så, med kompani och sånt.
Ja,
så
det, måste det har vi inte den, heller.
Inte det heller.
Nej.
Men journalist, det måste ju finnas en sån här kåranda.
Ja, vi har typ lite grann, men vi är ju också, vi är väldigt isolerade från resten av liksom campus och universitetet. Så vi har ju inte riktigt den där känslan av att vi är en del av ett stort universitet. Men vi har ju liksom, vi har studentradio, vi har måntlig pub. Vi har liksom vissa saker som händer som också är ju liksom, i alla fall den här puben är ju där väldigt många hittar sina sociala kontakter i skolan. Liksom, eller det gör mycket för stämningen.
Mm.
Det är lite, det har vi pratat om innan. Liksom, att så här, det händer mycket med klassmiljön första gången man har varit fulla ihop. Och det tycker jag är så konstigt någonstans. Att man måste, det räcker inte att hänga med varandra från 8 till 4 varje dag. Du måste ut och dricka öl innan du egentligen blir kompis med någon.
Mm.
Jag tror att det är lite grann, det är en jätteviktig poäng som du nämner där. Just det att, och man känner också just det att umgås även på fritiden. Det är egentligen det som gör det här banden. Alltså det är en sak om man har tillbringat mycket tid i föreläsningssalen tillsammans. Men det är först som när man har verkligen, som du säger, gjort sociala saker ihop. Så det blir lite det här mer närmare förhållandet. Alltså lite så.
Men det är också så här, på Danshögskolan så har vi liksom, vi har inte pub varje månad, men någon gång per termin i alla fall. Men då är det inte ens säkert att alla kommer.
Nej.
Men det är ju så här, hur många är vi på hela skolan? Alltså några hundra, det är inte så många heller. Men det blir jättetydligt vilka som så här, är där och inte. Liksom.
Mm.
Men vi är ganska duktiga på fest när vi väl anstränger oss. Liksom. Det blir bra fester, men det är...
Det är mycket, och jag tror mycket är just det att det är Stockholm. Det är så mycket annat som händer runt omkring.
Ja.
Och man kan ju också se att man väljer då Stockholm eller Oslo eller någon annan stad. Då vill man egentligen ha det. Då är egentligen det sociala, det inträffar ut runt uppe i städerna. Mm. Alltså just att man skapar det här, alla sociala kontakter och allting runt omkring. Att man vill ha det här urbana pulsen. Det är det man söker sig till.
Exakt.
För om man bor i Lund eller Uppsala, det är ju lite, nu är inte det småstäder på något sätt. Men alltså, det är ju ett annat lunk i sådana städer, små.
Mm. Alltså jag var till Lund på kvinnodagen i år. Och varit helt, för att jag har två kompisar som pluggar där. Och jag har varit helt förvånad över vilket starkt community de var. Alltså över gränserna, kan man säga så. Alltså de, alla pluggade liksom massa olika saker. Men de hittade till varandra genom så här studentteatern eller poesiläsning eller vad det nu kunde vara. Så att de hade ett mycket starkare community all over, typ. Och så här, dansvärlden är inte så stor i Sverige, så att många känner ju till varandra och har mycket gemensamma kontakter ändå. Men det är inte som att vi har speciellt bra kontakt med de som går teater eller ens med de som går cirkus typ, även fast de är i huset 100 meter bort.
Och just det är lite intressant, för just i mindre städer det finns en så här stark, som Uppsala, Lund sa vi igen. Och det kan vara utomlands också, Cambridge, Oxford, jag vet inte om ni har varit där, men ni känner till i alla fall, det är mindre städer och så blir det ju ännu tydligare där, för då är det sen studenterna mot den här lokalbefolkningen.
Ja.
Och det är väldigt, ingen riktig, det kan nästan vara lite fientligt mellan de här grupperna.
Mm.
Och då tänker jag, som i Uppsala så är ju hela stadsbilden är ju, man kommer nästan inte in på en krog om man inte är student. Alltså, det är ju som byggt för att vara studenter. Exakt. och så många andra.
Ja, jag tycker också bara säga om man går runt i Uppsala så ser man, det känns det ju som att genomsnittsåldern är liksom 20. Ja, mm. Så är verkligen allting överallt.
Allting ligger i staden också, ja. Så universitetsfakulteterna och så det är verkligen.
Ja, en av mina klasskompisar är ju från Uppsala. Mm. Och hon säger ju att så här, alltså, du måste ju typ ha ett studentlägg för att kunna leva i Uppsala. Mm. Annars, hon bara, jag har ingen aning om vad man gör annars. Så här.
Det är så.
Så här, om man ska gå ut och äta liksom, och skillnaden på pris för studenter och för de som inte är det är så alltså, som dag och natt typ.
Mm.
Det är lätt 3 gånger dyrare om man inte pluggar. Vilket är intressant. Det är en sån här sak som man önskar vara lite bättre i Stockholm.
Ja.
Gå och äta billigt som fan någonstans.
Det händer ju inte.
Nej.
Men funderade ni på att välja något sånt, alltså vara lite mindre? Och vill, alltså, är det något som lockar er, just den här studentikosa, det här med att vara i nation och engagera sig och hela den biten?
Nej. Alltså, jag har väl alltid tänkt så här att ja, men det jag väljer, ja, utbildning handlar ju om vad jag vill bli. Mm. Inte så mycket om hur de 3 åren kommer sig ut.
Mm.
Sen tror jag att så här, ja, men hade jag varit lite yngre när jag började plugga på universitet så kanske jag hade varit, liksom, då hade det känts viktigare att komma till någonstans där jag liksom kunde bygga upp någonting socialt och så vidare. Men nu var ju liksom läget mer så här, nu har jag jobbat som skådespelare ett tag, funkar inte riktigt som jag vill att det ska göra, jag behöver ett till ben att stå på, hur kan jag göra det utan att liksom omvandla hela mitt liv mer än att jag ska byta bana liksom.
Mm.
Så att på det sättet tyckte väl jag att det var ganska, att det inte var så stort problem att Stockholm liksom inte är den här kårkänslan. Sen tycker ju jag att det har varit mycket mer socialt än jag trodde det skulle vara. Att börja plugga. Men det tror jag kan ha mycket att göra med att min klass är väldigt peppiga. Ja, och det tror, eller ja, vi har väl fått lite feedback från lärarna så på att det inte är så vanligt kanske. Så jag vet inte.
Jag valde ju, jag har ju pluggat i New York också. Men det var ju, då valde jag ju New York för att det var New York. För att den platsen är en plats som jag alltid vill åka till. Och sen att det är en grej att dansa där liksom. Men det gjorde jag inte heller på ett universitet där. Så då är det också en helt annan kultur. Och då är ju mer så här dansvärldens kultur snarare än pluggkultur. Och jag hade nog aldrig ens gått på universitetet om det inte vore för att jag ville jobba med dans. Jag tror inte att jag hade hamnat här på något sätt annars. Jag vet inte vad jag hade gjort då. Jag ska inte uttala mig om det kanske. Men jag kan inte se det framför mig typ. Också en sån här identitetsgrej som är svår att dela med. Typ som pappa, jaha.
Vi ska inte gräva djupare i det. Men för många är det ju verkligen just det att man vill ju, apropå temat för dagen, just det med att sociala relationer, att det är någonting, det man söker på något sätt, att jag vill komma bort för att gå det här. Ni vet så amerikanska collegefilmer. Det är så här nästan mytologiserat, typ att man bott hemma och så första gången man flyttar hemifrån, då flyttar man egentligen till college och så går man off to college. Och den resan har ni gjort båda två, att ni har flyttat någonstans och plugga.
Ja, och då flyttade ju faktiskt jag på internat då, på folkhögskola. Och det var ju det var väldigt din, bra första steg ut utav hemmet liksom.
Precis, det är så.
Jag bodde inte på internat då. Jag bodde inneboende.
Ja.
Det är typ som internat.
Nej, jag hade ingen kontakt med dem. Jag var inneboende hos det, eller ytterst lite. Men jag klarade mig väldigt mycket själv. Och sen flyttade jag in i ett kollektiv med mina klasskompisar. Det var också.
Det är ju som internat.
Ja, fast ännu mer in på varandra.
Ja. Tror jag.
Precis, för det fyller en funktion där. Det är någon form av en övergångsfas eller övergångsrit nästan när man kommer till universitetet. Och det är mycket det som, jag tänkte med relationer och hierarki och sånt där, så är det ju mycket att tanken var ju att man kommer då till ett, som ett internat du var på. Och så de som har gått där länge ska som ta hand om dig eller någonting så.
Berätta för dig, så här funkar det
här. Så här funkar det. Det är lite grann ett ställföreträde för som familj på något sätt. Och det finns inte på samma sätt längre. Att du kommer inte hit och så förväntas ni att de äldre på er utbildning ska vara någon form av förebilder eller ta hand om er eller på något sätt kontrollera er hur ni, för så var det då.
Ja, Nej, jag tror att på Danshögskolan tar de äldre hand om oss. Det gör de nog. Det, men de kontrollerar oss inte. Eller de finns där om vi vill, typ. Men, ja, jag vet inte, nu är jag också gammal. Alltså i jämförelse med de andra som går. Så att jag är ju äldre än vissa som går i trean och fyran, liksom.
Men känns det inte som att det finns liksom andra instanser som har tagit över den rollen? Att förut var de äldre eleverna, men nu är det liksom mer så här, ah, du kan gå till receptionen på plan 4 och fråga.
Studenthälsan, ja. Precis.
Att det liksom har kommit, ja, men externa instanser som har tagit över det ansvaret lite.
Så får man definitivt säga. Man har som byggt upp det istället.
Ja.
För att, för det fanns ju, för jag vet inte hur det var på din utbildning här just där med journalistik, för att om det finns en sån här liten hackordning på sättet med äldre ska som visa hur det går till, att vi har varit här länge och sådär. För det var ju nackdelen med det på något sätt, att det fanns en form av senioritet, att vi har varit här längst och
vi vet bäst.
Vi vet bäst.
Vi har gjort det här.
Ja. Och det här bordet sitter inte med på lunchen och lite sådana saker.
Det finns inte så mycket så. Men vi är ju också, det är en treårig utbildning och tredje året går du på praktik. Så det är ju i princip bara ett och två år i skolan. Så att det är liksom inte så mycket, det är inte så stor skillnad på de nyaste och de som har varit där längst. Så att jag tror inte, nej, jag skulle inte säga att jag känner igen.
Känner inte igen mig.
Det är... Om inte jag är så, alltså att jag är den som står och kontrollerar folk och inte vet om det själv.
Det kan ju finnas omedvetna. Fast om man tar lite sådana institutioner som inte är äldre utbildningar, då kan det finnas kvar fortfarande sådana typ av rester då, en sånt i alla fall. En form av hierarki och allt därifrån.
Har du varit med om det?
Nej, alltså egentligen har jag mest lite grann från idrottssammanhang och sådär. Alltså jag spelade hockey förut. Och då fanns ju lite grann, det finns ju någon... många så här lagsporter och sånt där, att det finns en hackordning på något sätt, att om man är yngst så ska man stanna kvar och plocka puckar, och det finns ju, det finns ju mycket så här idrottsvärlden som egentligen liknar det här som är inom skolvärlden. Men sen på gymnasiet så då hade vi i alla fall så här insparkar och sånt där, sådana saker, men det var inget stort så här. Och på universitetet har jag faktiskt aldrig stött på det. Riktigt så här. Och det finns ju en anledning att man tagit bort det, det var ju så pass mycket, ja. Det finns mycket, folk skadar sig och dricker för mycket olyckor.
Exakt.
I USA dör det faktiskt 8 stycken per år i såna här insparksrelaterade saker.
Det är helt insane. Är det vanligast alkoholförgiftning då? Eller är det oftast typ droger?
Eller med att man är full och ramlar?
Ja, typ. Precis. Det är egentligen det. För du vet, då har de såna här system med att, nu går vi tillbaka till de amerikanska collegefilmerna. De har ju sådana här fraternities och sororities.
Ja,
alltså sådana här hus. Så man skriver in sig på ett universitet så försöker man då tillhöra någon sorority eller fraternity också. Alltså man har en hus då, så bor man hos dem på det. Och för att bli medlem i dem så är det ofta sådana här invigningstid, alltså första månaden. Och det är som du säger, att det kan vara så saker att de har lindats in i matta och ställts upp och ner för länge. Så det är massa sådana saker. Ja. Eller att de ska hoppa från något tak ner på något bord för att göra någonting. Så det är ofta sådana saker. Men ofta är det ju alkohol inblandade. Så. Men ja, även här i Sverige så är just det med alkohol och binge drinking som säger att det blir för många magpumpningar och sånt. Så nu har man ju nolltolerans på de flesta universitet eller på alla, skulle jag gissa. Kring det med att alltså det, man får ha någon form av, det är mer av en kick-off-känsla nu. Alltså ha något kul, ni kanske spelar lite brännboll. Men det är inte någon form av att man ska krypa i något lera och sen så ska man göra något förnedrande. Det är ju som försvunnit från de flesta ställen i alla fall. Officiellt i alla fall.
Vi hade en jättefin invigningsceremoni. Vi fick, det har jag ju berättat om förut i den här podden. Men vi blev liksom, vi fick göra en massa roliga, så här, typ som, inte som escape room, men typ så här temarum först. Som så här, roligt att göra tillsammans. Och sen blev vi ledda av, tror det var om de dåvarande tvåorna, till en dörr. Och så öppnade de dörren. Och då hade de sytt en jättestor fitta som man satt över dörren. Så man fick hoppa ut igenom. Och när man hoppade ut på andra sidan så stod alla treorna där och höll varandra i handen och fångade upp en i mitten. Och det var så himla fint, för då kände jag verkligen såhär, men nu är vi födda in i dockfamiljen liksom. Det var superfint.
Jag satt och försökte tänka på symboliken. Så det var någon form av födelse på något sätt. Men det är lite grann den här övergångsriten på något sätt, eller för att invigas in i hela
Sen skulle alla dricka ur samma mugg. Det kunde man välja om man ville eller inte.
Ja.
Jag var bland de första som drack.
Ja, det var så här, alla slänger sig fram för att vara först.
Ja, exakt. Mm. Det var jättefint.
Ja.
Mm.
Det kan ju bero lite grann på som namnet på den här också. Jag tänkte just det att förut var det så tydligt också att man direkt, man gick, alltså när man var 18-19, det var då man gick på universitet eller gick på vidaregående. Sen så det var så tydligt kopplat till den här första fasen på något sätt. Mm. Nu ser det helt annorlunda ut. Helt olika faser i livet och sånt. Så visst, man kan ju vara mycket det också. Det blir ju löjligt om en 45-årig trebarns mamma ska på något sätt födas in i någon typ att nu är den här fasen. Eller, det blir som jättekonstigt. Utan det blir mer så här business in och ut.
Mm. Men tror du att det också påverkar de sociala strukturerna? Att, det liksom inte, att inte alla är i samma båt på samma sätt som förut?
Jag tror definitivt. Alltså. Och det ser man lite grann som jag säger som det här med att om man har någon föreläsning att alla går direkt till tunnelbanan som jag sa. Ofta säger ju det för att man måste hem och om det är förskolehämtning eller vad som helst. Alltså det är ju något helt annat. Man har inte den här ungdomsfasen där alla egentligen bara gör annat. Och, lite den sorglösa tillvaron som kan egentligen vara. Så man tänker på universitet och sånt. Det är, man är unga, det är alkohol, det är erfarenheter. Alla de här bitarna. Mm. Jag tror jag sett den här eller läst den här Brideshead Revisited.
Nej.
Det fångar livet i Oxford, just det här med att de sitter där till frukost där sent och dricker och det är gåsägg och det är alltså hela den här tillvaron som man på något sätt tänker sig lite grann, att det här är lite grann, det är min studenttid.
Mm.
Och sen när man är klar med studenttiden då väntar ett nytt steg i livet på något sätt.
Mm.
Och det har ju förändrats tycker jag definitivt, att man känner att det är så lätt att komma tillbaka, man kanske har läst förut för 10-15 år sedan och nu kommer man tillbaka och det är mycket mer på så sätt nu när man undervisar.
Mm.
Och åldersblandning också.
Mm. Men Kristina, du hade någon annan fråga?
Jag hade flera frågor.
Ja.
Ja, men jag funderade, ja, men vi pratade lite om så här, ja, men relationer också mellan liksom lärarna och studenterna.
Mm.
Och jag tänkte på det, alltså, ja, men det är väldigt stor skillnad för vissa utbildningar har ju liksom att ja, men de är 600 pers på en föreläsningssal och så kommer det någon professor in och föreläsar och ser liksom bara den här flocken med ögon. Och sen går den igen och sen i vissa, eller så som vi är ju liksom ja, men 25 pers i ett rum med en lärare som kan alla namnen och har hyfsat koll på vem vi är.
Mm.
Och liksom hur det rent socialt, liksom, hur påverkar den skillnaden för vad du får för typ av studieliv då?
Det tror jag är en jätteviktig poäng. Som man, och det man tänker lite grann, om man kollar på olika universitet, som framförallt som jag sa tidigare, så kollar jag på elitens utbildning. Och de vill ju framförallt, då, om man söker på sådana universitet så är det oftast det här med, det viktigaste är nästan det man kallar för student-teacher ratio, alltså hur många lärare går det på en student alltså. Så det man söker, det är ju de här lite mer intima smågrupperna i undervisningssammanhanget.
Mm.
Så jag tror, precis som du säger, så känner jag själv igen mig i den där bilden. Om jag kanske har 500 studenter per år, med vissa gissar jag vilt, så blir det ju en annan typ av relation.
Mm.
Alltså automatiskt.
Mm.
Än om man skulle ha mindre grupper och sitta i. Och det har jag också ibland, de här seminarier. Jag hade ju en mindre grupp. Och då blir ju helt annan typ av dynamik om man träffas i mindre antal och sitter och diskuterar.
Yeah.
Och det är egentligen som lärare, i alla fall, nu ska jag inte tala för alla lärare, men det är ju det man oftast vill ha. Det är det som ger någonting när man lär känna namnet.
Mm.
Namnen på folk och lite grann hur de, framförallt man ser dem skriva saker, att man får se flera saker de skriver. Men nu är det ju ofta så att det är väldigt korta kurser oftast.
Mm.
Så det känns lite grann som en löpande band. Lite grann, alltså det blir lite grann in och ut på något sätt.
Mm. Jag tänker på det pedagogiskt också.
Mm.
Att så här, man måste ju ta till helt andra didaktiska grepp. Om man ska undervisa 60 personer i en jättestor föreläsningssal. Eller om man har 16 personer i ett mindre rum. Liksom.
Mm.
Och så här, för mig, när jag undervisar på gymnasiet. Eller på en gymnasienivå är ju såklart en helt annan sak än universitetet. Men det är viktigt för mig i det jag håller på med att jag lär mig elevernas namn, att jag kan relatera till dem som personer och människor.
Mm.
Och det kan man ju inte göra när man har jättestora grupper och bara står och bara häver ut saker typ.
Mm. Det skulle kunna, för det finns ju två, alltså dels kan man säga till föreläsningar och sen mindre. Föreläsning funkar ju bra, det kan man ju vara många i en sal.
Mm.
Men sen så är det ju oftast nu att de här, man ska ha lite mindre grupper, så kan det oftast vara att det kan vara 30 stycken i alla fall. Och redan där är det för mycket. Och det är ju rent ekonomiskt. Alltså det är, för att det handlar ju om det. Att få in så många studenter per lärare. Och då blir ju nästan följdsaken som Sara är inne på där, didaktiskt. Alltså då blir det ju följdaktigt att man använder sig av grupparbeten, delar upp klassen. Mm. Så det är ju någon form av, det är ju billigaste som finns, grupparbeten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi har, alltså den här terminen, vi har bara haft grupparbeten sedan vi började. Och det är verkligen, alltså det är helt ekonomiskt för att där, vi har tv-produktion, vi har inte tillräckligt många kameror. Då får ni gå ihop liksom.
Mm.
Och apropå hur det påverkar social struktur så märker man ju liksom att här, stämningen i klassen nu är ju att alla ESH trötta på det här grupparbeten. Mm. För att man blir frustrerad, folk blir sjuka, man liksom går runt och är lite smått irriterad på sina klasskompisar. Som man egentligen tycker jättemycket om, men som man bara såhär, jag börjar känna såhär att vi börjar komma till en punkt där det här grupparbetet börjar bli lite skadligt för liksom det sociala. Att, man så här, att folk går runt och är irriterade liksom.
Ja, och blir osams och såhär.
Jag vet inte vad man ska göra åt det.
Men lite sådär som, nu ska jag inte uppmana till lite revolution, men då får man verkligen ställa krav både från lärarsidan och från studentsidan.
Mm.
Att alltså för att, se om man har ett seminarium och så är det 30 stycken studenter, så är ju inte det ett seminarium i klassisk bemärkelse.
Mm.
Som är egentligen att man är kanske 6-7 stycken som pratar, utan det här är inte ett seminarium. Så det är ju på något sätt ställa krav där pengarna kommer ifrån, att det här är inte, det här är inte ett seminarium.
Mm.
Så det är någonting jag kämpar med själv. Jag vet att det är ett konkret exempel, så har jag just det, jag har 30 stycken studenter på ett seminarium och så har jag 3 timmar, bara så rakt upp och ner, så varje träff är 3 timmar. Så då har jag testat att dela upp det, att det kommer 10 stycken en timme åt gången.
Mm.
Så vi bara får sitta, så man får göra lite sådana där små kreativa saker.
Det är skitbra.
Nu ska jag inte slå mig själv för bröstet mycket, men det var verkligen jättelyckat.
Mm.
Och verkligen så uppskattat. Istället för att ha, om vi skulle ha haft 3 timmar, då skulle man ju tvungen ha kört då grupparbete.
Mm.
Eller jag skulle gått upp och låst upp grupprum och sånt. Och så skulle vi återsamlats.
Mm.
Men då får man istället typ kvalitet istället för kvantitet på något sätt. Att vi sitter en timme och diskuterar vad vi har läst.
Mm.
Så man får vara lite kreativ på ett så sätt istället.
Mm.
Runt det.
Men vet du, jag har ju haft en kollega till dig som lärare också.
Mm.
Och han gjorde också så med oss. Skulle ha hela gruppen. Och bara nej, vi gör så här. Och så fick vi liksom, vad var det, 20 minuter var. Och det var ju mycket bättre än om vi alla skulle ha varit samtidigt.
Precis.
Mm.
Det är faktiskt.
Det är så skönt.
Så man får alltid kreativt där.
Men jag är jättebortskämd i min utbildning. Vi har ju inte stora klasser. Alltså vi är ju typ, jag har fått höra att vi är typ den dyraste utbildningen man kan gå. För att det är så få elever per lärare. Mm, och det är så många lärare också.
Mm.
Så vi, ja, vi har det lyxigt på ämneslärarprogrammet.
Men det är någonting man inte riktigt, alltså jag vet att när jag skulle plugga så det är så många siffror man kan få fram som student lite grann. Det är sånt man skulle vilja veta lite grann, hur många studenter är det per lärare. Det är faktiskt sån statistik som man skulle vilja från olika universiteten kunna få reda på, tycker jag i alla fall.
Mm.
Så ser man mycket i USA på deras, man går in och söker på universitet, så då står det oftast hur många studenter är per lärare. Man marknadsför sig med små studentgrupper och små och mycket närvaro. Som sagt med Oxford och Cambridge bland annat, så har de det att där de en gång i veckan så träffas man antingen en lärare och två studenter eller bara så här. Och så sitter man en timme och pratar om någonting man ska läsa i veckan. Så det är ju otroligt. Man
kan tänka sig det. Superlyckligt.
Tänk dig att under en treårsutbildning att en gång i veckan så träffar du samma person. Och så säger jag, hur har det gått i veckan? Har du läst det här? Och lite grann.
Det låter som en parallell verklighet. Det ska ju aldrig hända. Det är där, men får du två ord över själv med en lärare så är det lyxigt liksom.
Det är det man känner lite grann. Att det kan faktiskt ha gått en kurs och så säger man att men jag har inte ens växlat ord med många i den här gruppen.
Mm.
Och det är då jag börjar få tänka på den här tanken med att hur ska jag på något sätt kunna få höra alla studenters röst i alla fall en gång under den här perioden man har dem. Och det påverkar ju jättemycket relationer på något sätt. Tycker jag på något sätt att man har.
Men vad tänker du att är den perfekta lärar-student-relationen? Liksom? Hur nära får man vara?
Det är det som är problematiken. Och framförallt i och med att jag undervisar lärare som ska bli gymnasielärare eller från framförallt gymnasie- och högstadie kan man säga. Och då är det just det att det är en sak att vara den här lite roliga, populära, coola läraren. Men frågan om man egentligen det som är den bästa läraren som man verkligen lär sig någonting av. Det är så lätt att falla i den fällan att vilja vara populär. Alltså just det där, att ha den här nära relationen och snacka lite så här. Men det är inte absolut, eller det ska jag säga att det är inte den bästa vägen framåt egentligen. Så balansgången är det på något sätt med att man har någon form av, jag kanske kan fråga Sara om hur var det på Island? Och lite socialt så.
Mm.
Men på något sätt så finns det en gräns också.
Mm.
Men det är alltid, det är det som är lite grann. Hur balanserar man det för att det inte ska bli. Och det är samma, nu är det framförallt inom, kanske på gymnasie- och högstadiet, man pratar om det här med disciplin och sånt. Så det är samma sak där. Men lite, jag vet inte hur ni känner med era lärare ni har haft. Att om man känner att man är, jag ska inte säga att man är rädd för dem, men att man ska ha respekt, alltså, om det, för många säger att det håller på att försvinna, att man inte att den inte finns kvar.
Jag är ju en sån som är extremt rädd för auktoritet.
Så du är tacksam på så sätt.
Jag är tvärtom.
Ja, men jag är så, alltså jag kan berätta en grej, så vi säger dotter. Så det är fortfarande så jag kan komma på det och bara så här skämmas ihjäl. Och det är inte någon skit av. Det var vi var på den här pubben i skolan. Det var precis innan sommaren så kom jag dit och jag är lite sen så att jag liksom ser att det sitter massa folk från mitt klass runt ett bord. Och så går jag bort till det här bordet och jag är lite så här, jag var bussen var sen. Och så liksom så här, tjena. Så ser jag plötsligt liksom mitt i en mening att vår lärare sitter med kring det här bordet. Hon har liksom stannat kvar och tagit en öl med klassen. Och jag blir så ställd i den situationen så jag liksom bara stoppar, prata och bara tittar på henne och bara, hej! Och hon bara, hej! Hon bara tittar på mig som att jag är helt idiot, vilket jag säkert såg ut. Och jag bara, Och så kom jag inte på något, för jag blev så ställd av att liksom, min lärare sitter i ett socialt sammanhang och jag har precis stått och pratat utan att veta att hon satt. Alltså, såhär, jag kände mig så naken liksom, i den situationen, bara för att hon var där.
Mm.
Och det blev alltså en så lång, pinsam tystnad och alla kring det bordet bara vände på huvudet och bara stod och tittade på mig och undrade vad jag höll på med. Och jag måste gå och köpa öl och bara gick därifrån. Och sen träffade jag en annan tjej i klass, jag bara, vår lärare är här på puben. Hon bara, jag vet. Exakt
samma. Det är ganska intressant där, för det är ju väldigt stor skillnad med olika länder. För jag gjorde min doktors i Italien. Och det är väldigt vanligt just där i Tyskland också. Att man går ut och dricker en öl med läraren sen. Mm. Eller att man blir, om man är en mindre grupp, så man blir hembjuden på middag. Mm. Alltså i gruppen till lärarna. Men det skulle ju självklart inte vara på tanken i alla fall, att man blir hembjuden på middag till, om jag har haft en mindre grupp då, som man har haft kanske 5-6 stycken, så säger man någon, ja, men kom hem till mig och min familj på middag.
Mm. Ja.
Alla skulle ju titta som att man vore
ja, det var liksom alltså, att det är konstigt. Samtidigt som att jag blev också så ledsen i den här situationen, för att egentligen så tyckte jag att det var skitkul att hon var där. Jag skulle jättegärna sitta där och prata med henne som ingenting.
Ja. Mm.
Men jag liksom bara gick i lås för att jag bara, hur ska jag förhålla mig till min lärare i den här situationen? Alltså där, och det händer mig jätteofta om jag träffar en lärare när jag inte är förberett, att jag blir så här, hur ska jag bete mig nu för att verka som en smart och kompetent människa?
Och träffar dem på ICA lite grann så får man helt så här...
Ja, men typ, jag bara så här, vad har jag i korgen? Alltså, ja. Kan jag köpa kaviar framför min lärare? Alltså, jag blir så självmedveten inför lärare, i alla fall om jag inte är mentalt förberedd på att de är där.
Mm.
Och varför är det så? De är ju människor. Och hade jag träffat den här människan utanför skolan så hade vi säkert kunnat vara kompisar liksom.
Mm.
Ja, alltså det var ju också grejen när jag började på danshögskolan. För att många av de lärarna vi har haft är sådana som jag har träffat i mitt yrkesliv innan. Alltså när jag jobbade som dansare och koreograf. Och det var ju också jättekonstigt.
Mm.
Och skapade en ganska dålig stämning, tror jag, i våran klass.
Från vilken sida?
Jag vet inte, jag minns det så tydligt med en av våra lärare. Som bara så här, jag kliver in på typ en av de första dansklasserna vi ska ha.
Mm.
Och hon kommer bakom mig och bara, men jag tänkte att det var du, och så här kramade om mig och bara, åh, vad kul att se dig, typ så här. Och så här satt resten av våran klass och tittade på oss liksom.
Mm.
Då tyckte jag att det var jobbigt, men jag har inte känt så förut i mitt liv.
Men det kan man återkoppla lite grann till vi pratade om tidigare med ålder på något sätt. För om jag är de övre delen av 37 för att vara exakt. Ingenting att
dölja.
Men då är det 10 år mellan oss.
Ja, men jag har ju väldigt många studenter, eller en hel del studenter, som är äldre än mig. Och då är det intressant med sociala relationer och hierarkier.
Mm.
Att på något sätt så är ju de är ju äldre än mig. Och på något sätt. Men i universitetets värld så är jag högre än dem rent status, eller vad man ska kalla det, mässigt, på grund av akademiska meriter.
Mm.
Så det är en väldigt speciellt samband däremellan alltså, och på något sätt. Mm. Och samtidigt så upplever jag det lite grann i allmänt, man kan säga, Sverige då, och det har vi pratat om, jag och Sara, tidigare på. Just det här med att det finns ju inte det här sammat mot lärare, eller som kanske, i viss mån kanske du känner. Alltså just det, man skickar mejl och sånt där, har jag pratat om tidigare, just att det är väldigt mycket så här otroligt informellt i Sverige.
Mm.
Som när jag undervisar bland annat i Tyskland eller handleder studenter, så är det alltid så här otroligt titel och formellt. Och sånt påverkar ju att det blir ännu mer gräns. Så jag känner ändå i Sverige att här är det lite mer att man skriver hej och så rakt upp och ner. Och det är inte så här doktor Sandgren, ursäkta att jag tar din tid.
Ja, precis.
Som det kan vara från Tyskland då.
Mm.
Så det är lite både och där, från tillbaka. Och samtidigt så
ja, men också så här, kalla sin lärare vid förnamn.
Ja, en sån sak.
Ja, det är så här, det blir ju personligt först liksom.
Det blir det.
Och yrket sen typ.
Ja.
På något sätt.
Och det borde ju göra att sociala relationer blir att man har närmare relation. Det känns som om man säger, om jag är Petter med dig och inte doktor Sandgren.
Hörru doktor Sandgren.
Det så låter ändå lite coolt.
Ja, men jag brukar uppmana mig studenter att kalla mig doktor Sandgren.
Yes, från och med nu.
Halvt på skämt, halvt på riktigt. Ja, precis.
Exakt.
Ja, så, nej, men, så du vet, det är någonting som är lite speciellt där. Så jag, för att sammanfatta egentligen det, så är egentligen, jag tror att framför allt det som ligger i vägen för just den här formella, informella relationen, är just antalet studenter i Sverige. För vi har inte den här doktor, utan det är informellt.
Mm.
Kanske lite för informellt ibland.
Mm.
Men det är framförallt med att det, hur upplägget är. Att det är oftast väldigt stora studentgrupper. Och väldigt mycket korta kurser.
Mm.
Väldigt mycket in och ut och på något sätt så.
Mm.
Ur systemet.
Ja.
Men tror du att det är många lärare som liksom kommer till en punkt där de inte, att de liksom slutar bry sig om studenterna för att de bara så här inte har några personliga känslor för
dem. Nej, men det blir lite så typ att hur många gånger kan man bli lämnad lite grann så. Mm. Nej, men alltså, ja. Man får nya studenter hela tiden. Mm. Och så kanske sista gången så har man lärt sig några namn. Mm. Och så försvinner de.
Mm.
Det var faktiskt för ett tag sedan som jag gick här bara, så var det någon som hejade på mig och så hejade jag tillbaka. Och så sa jag så här, har jag haft dig som student? Mm. Och då har inte jag jobbat här så länge.
Nej.
Alltså ett par år.
Mm.
Och jag kan tänka mig om ni frågar mig om 25 år, mm. då kommer jag bli helt... Och det var verkligen så speciellt. Alltså, jag känner igen den. Alltså, det blir jättekonstigt.
Mm.
Och väldigt sorgligt på något sätt.
Mm.
Att man ser en person och så bara, har jag haft dig som student?
Ja, exakt.
Så det blir lite så.
Ja, så blir det också i och med att liksom, läraren står där uppe och undervisar. Liksom, jag känner ju att jag har stenkoll på den personen. Ja, ja. Liksom. Mm. Jag vet vad hon heter och vad hon jobbar med. Och har superkoll. Hon berättar anekdoter som liksom, jag vet ändå ganska mycket om vem hon är som person efter ett tag.
Det kan ju bli lite, nästan lite så här... Nej, men inte idol ska jag inte säga, men lite såhär, ja men lite så, ja. Lite såhär att lite legend, inte nödvändigtvis positivt sätt, det kan också vara negativt sätt, att många pratar om, alltså att man vet saker om, så det är väldigt speciellt på så sätt.
Ja, ja. Och så blir det ju också någonting med den här hierarkin, jag vet att såhär, men hon, det är ju inte ömsesidigt, för att läraren har ju ingen koll på mig liksom, det är kanske vad jag heter då, men inte så mycket mer om vem jag är eller...
Det är nästan som att vara typ youtuber.
Ja.
Att så här, folk kan gå in och kolla på ens kanal eller så här, lära sig om en. Men...
Mm.
Ja, det blir, men det blir väldigt snett liksom.
Ja. Och där får man lite grann som lärare tycker jag, att som Sara sa också det med namnen. Alltså det uppmuntrar mina studenter som ska bli lärare, just att det är otroligt mycket när någon säger då, hej Sara. Alltså, men det känner ju själv att alltså det räcker med en sån sak. Eller att man minns någonting de har sagt förra gången. Att hur gick det med det? Så kan ju det betyda väldigt mycket. Mm. Det är något som jag överskattar läras. Men nu förstår jag menar lite grann att man visar på något sätt att du inte bara är en i raden av alla studenter. Utan du har ett namn och jag kommer ihåg någonting om dig.
Exakt.
Så...
Ja, men jag märker, för jag vissa lärare liksom lyckas ju aldrig förstå att jag heter Kristine.
Nej,
det blir Kristin liksom. Mm. Och om en lärare säger Kristine, då känner jag så här, "Oh, du har koll. Du vet vem jag är. Jag har gjort intryck på dig."
Så bara, dig har jag respekt för.
Ja, men det blir nog alltså så här, jag blir mycket mer positivt inställd till en människa som säger mitt namn rätt.
Ja, liksom. Men det är klart.
Och så visar lite grann, kanske man har någon följdfråga också. Kristine. Alltså vad kommer det lite så att man bryr sig. Så det är ju definitivt någonting som är.
Ja, vi hade en lärare som sa första gången, jag brukar inte rätta dem om jag vet att så här, de ska bli in här och föreläsa två gånger. Men om jag vet att okay, jag ska ha en relation till den här läraren länge, då brukar jag ändå vara lite noggrann med att liksom, men det är ett E där på slutet som ska med. Och första gången jag sa det till den här läraren, så hon bara, Kristin, jag bara, nej, Kristine är ett ska med. Liksom, hon bara, Kristine, vill du heta så?
Jag har inte så mycket val.
Jag bara, jag har hetat det sen jag föddes, så du får ta den med mina föräldrar. Om du tycker det är konstigt.
Alltså.
Som att jag liksom hade kommit på det själv och bara ville vara lite cool.
Alltså.
Sticka ut.
Ja, nej. Åh, gud. Mm. Så kan man också göra.
Ja. Bra början.
Bra början. Så bara, vart utbildade den här personen sig till pedagog? Det
ja, fast hon kom ihåg det varje gång sen.
Ja, det var precis.
Mm. Hon lärde sig någonting.
Det var bra.
Exakt. Ja. Men hallå, du har ju också varit student, höll jag på att säga. Vad är ditt
en gång i tiden.
Sämsta studentminne?
Mitt sämsta studentminne, jag har faktiskt en sån här som är både sämsta och bästa.
Oh, bra, då behöver vi inte ställa den frågan efteråt.
Sparar vi tid. Men det var ganska tidigt på en kurs i historia som jag läste. Så hade jag en föreläsare, en lektor, som jag såg upp till väldigt mycket. Och så hade vi så muntliga tentor. Mm. Så vi satt så här bara, två stycken. Och jag hade lite grann så här, relativt lätt i skolan, hade jag gått hit och inte läst så här, som man ibland så här. Och så fick jag underkänt där av honom. God. Av väldigt grann min idol då, som hade hans böcker hemma i bokhyllan och allting. Nu låter det som att jag beskriver som världens vändpunktstory. och nu blev jag den jag är idag. Nej, men det var lite grann så. För mig var det en vändpunkt lite grann. Att det var så otroligt chockartat. Det var lite så här att jag underkänt. Man har ett sånt ögonblick ibland. Man kommer upp från gymnasiet upp till universitet och så finns det alltid ett ögonblick lite grann att oj, nu måste jag. Och på något sätt då så ja, på något sätt så gjorde jag tentan igen då och fick bra betyg på den. Alltså det var lite grann, det var ett minne som jag alltid tänker på något sätt. Och sen fortsatte då att doktorera i historia. Och sen så när jag var uppe faktiskt så lämnade jag faktiskt hans bok där i den som jag skrivit där i hans hylla där uppe på han uppe på Umeå universitet där läste och skrev bara en liten hälsning. Så det minns jag som en sån här minne som är väldigt så här, både bästa och det sämsta på något sätt. Mm. För det var otroligt så här, skam på något sätt. Jag fick första underkänta det på något sätt. Och sen så, ja.
Men kändes det då som att det var extra skamset för att det var han som satt
det
där?
Det var det lite grann. Mm. 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 Och så någon man beundrar lite grann. Jag är lite grann samma som dig, Kristine.
Mm. Det är bra där.
Att just det här med att jag är väldigt så här, nej men alltså, respekt för auktoriteter. Mm. Och framförallt någon som är duktig, som man tycker är duktig på sitt jobb. Så då vill man på något sätt eager to please på något sätt.
Mm. Ja.
Jag känner igen dig.
Ja, jag känner mig så mycket.
Men jag kan ju säga, alltså jag har extremt mycket respekt för människor som är bra på det de gör.
Mm.
Verkligen. Men jag bryr mig inte så mycket om deras titel. Inte jag respekterar ämbetet. Inte någon bara för att de har, alltså bara för att de är någonting visst. Förstår vad jag menar?
Man måste
you gotta earn it.
Ja, precis.
Eller om man är väldigt duktig på att mura. Så respekterar jag det också, är fett impad. Eller om man är duktig på mecka med bilar. Trä på nya däck. Alltså det kan vara vad som helst, laga cykeldäck.
Men det kan jag också respektera. Impad. Men jag får inte den här lilla rädslan liksom. Där jag känner så här, nu måste jag inte göra fel. Då blir jag bara så här, du är en cool person, jag respekterar dig. Men jag går inte runt och blir självmedveten av det.
Är det samma med läkare och sånt? Får du samma känsla där? Att du sätter lite rakare i ryggen?
Ja, jag vill gärna svara rätt. Vart har du ont? I knät, tror jag. Jag hoppas det var i knät.
Det är inte som jag, men på något sätt försöker på ett diskret sätt kolla namnskylten om det är sjuksköterska eller läkare. Så man kollar så de kommer in. Så.
Alltså, är det vita rockor i bilden, då är det.
Det kan kill you either way.
Ja, du kan mer än mig ändå. Alltså.
Jag brukar alltid på något sätt kolla lite grann så, i och med att jag är inne i titelfixeringen här från det här. Är det specialisten? Är det?
Ja, precis.
Vad står det på namnskylten?
Kallar du dem för specialist?
Ja, specialist eller kirurg eller någonting. Ja, men det är jätteintressant just det, men för det upplever jag som väldigt så här, på något sätt här, typiskt för Sverige då, i och med att jag som sagt arbetat på andra ställen, just det med att där utomlands på många ställen så är det just att titeln i ett första läge får man på något sätt respekt, eller respekt är ett svårt ord, alltså, men alltså här är i Sverige är det väl mycket mer att titeln, det du måste på något sätt visa att du, vilket jag kan tycka är väldigt sympatiskt och trevligt, att det är inte bara att... Men det går ju mer och mer mot just det här med titel. Jag vet att många skolor i Sverige nu inför mer och mer att man ska säga magistern och lite sånt. Och efternamn. Och det går lite grann mot den hållet. Oj. Det är väldigt populärt med sådana.
Den dagen mina elever kallar mig vid efternamn. Eller okej, nej det gör ju folk. Men mig ändå, det är ju mitt smeknamn. Då har det nog gått att vi är lite för nära kompisar. Och de bara, öj, mörkan. Och man bara, ja.
Ja, precis. Och det är det som är balansgången mellan magister och mörkan.
Ja.
Det är där man ska ligga någonstans däremellan.
Då är ju Sara bra.
Sara är bra på att landa. Alltså vi måste börja avsluta. Även om jag typ inte vill. Jag tror att vi kunde prata om det här så länge.
Vi får köra extra materialet också.
Ja.
Vi har ju mer om våld och nollning och sånt här.
Mm.
Fast det får vi bara...
Vi kanske kan ta ett eget avsnitt om våld och nollning.
Vi kanske måste komma tillbaka.
Mm.
Du får jättegärna komma tillbaka.
Ja.
Det gör jag gärna.
Ja.
Ja.
Vi har ju en sista.
Ja.
Fuck, marry, kill.
Fuck, marry, kill.
Ja, fast den studentvänliga versionen.
Ja.
Ja.
Vad är kategorierna då?
Då får du välja. Du kommer få tre personer. Och så ska du välja vilken du skulle ha som din bänkgranne under hela utbildningen. Vem du har varit sjuk. Och måste låna anteckningar om någon. Mm. Och sen så är den tredje vem du skulle göra ett grupparbete med.
Vi som inte gillar grupparbeten.
Mm. Exakt.
Mm.
Man gillar grupparbeten om man gör dem med rätt person. Men,
men ja, dina tre personer är Jan Guillou,
kungen.
Och vad heter han den sista?
Hans Rosling.
Rosling.
Hans Rosling. Får jag dra en kort anekdot om jag
ja, det är
för angående boken med internatskolorna så satt jag en panel på bokmässan i Göteborg med Jan Guillou.
Oh,
och så kom han fram och presenterade sig. Så sa han så här, hej, hur kommer det sig att du är från medelklassen? För jag antar att du är medelklass. Har jag intresserat dig för de här skolorna?
Ja.
Det var lite så här, vad svarar man på det?
Ja,
jättekonstigt.
Vad gör man det?
Varför skulle jag inte?
Varför gör man det?
Varför gör man det?
Det är en bra, ja.
Det är, bra,
det är bara härskartekniker, ja. Är inte det?
Jo, men det uppfyller alla ens fördomar av honom.
Lite så faktiskt. Ja.
Exakt. Han är ju också en sån där person som jag verkligen inte skulle bry mig om. Jag bara, du är inte ens bra på att skriva böcker. Så jag tänker inte, nej, jag skojar.
Så jag tror jag skulle ha Jan Guillou som grupparbete. Och på något sätt försöka peppa honom på att, Jan, du kan ju allting redan. Kan inte du ta hem och skriva det här?
Ja, exakt. Jag är ju bara från medelklassen. Ja, det känns precis. Som att du gör det här bättre än mig.
Jag skulle bara matat hans ego och fått han göra allt arbete.
Mm, smart. Kungen, tänk om du hade fått skitdåligt betyg.
Han är duktig, det är han. Okay. Även fast han kan vara lite speciell.
Ja.
Du måste läsa, Kristina.
Jag förstår det här.
Kungen skulle ha haft som bänkgranne. För jag tror att det är otroligt mycket roligt. Alltså. Jag har det där... Oftast så säger jag hemma det här med, har ni sett det här klippet när de frågar, har kungen varit på ett bordell?
Ja.
Och så säger han, nej, det tror jag inte.
Det tror jag inte.
Så det säger jag själv ibland också, nej, det tror jag faktiskt inte.
Nej.
Vi får lägga upp det som bonusmaterial. Sen
det blir jättebra. Ja.
Och den sista, vad var det för person?
Hans Rosling.
Vad har jag kvar för någonting?
Låna anteckningar.
Ja, definitivt.
Ja, det var ju väldigt smart faktiskt.
Ja.
Ja.
Så de skulle ha haft på det.
Bra.
Amazing. Alltså jag ser fortfarande framför mig dig och kungen sitter på så här främst i en föreläsningssal med anteckningsblocken.
Och så här, skratta lite.
Ögonen. Ser du upp på autoriteten där uppe.
Skicka hemliga lappar till varandra. Det
skulle vara väldigt mycket skratt, tror jag. De skulle ha typ separerat oss.
Alltså den hierarkiska grejen att ha kungen som elev. Just dropping the bomb så här, ja. Till det sista som händer.
Ja. Han gick på Sigtuna-skolan.
Precis, det är en internatskola som du har skrivit om.
Ja,
exakt. Där Jan Guillou
köp boken på närmaste.
Ja, exakt. Det var samlar vi ihop alla trådarna här på slutet.
Petrus Angren, googla.
Ja, precis. Det blir skitbra.
Ja,
det
kommer, googla,
det kommer upp ett klipp med en intervju om bananer. Det blir jättekul.
Det är också länka till det.
Ja, tack så mycket
för att ni har lyssnat
och
tack
för att du kom hit.
Ja, tack själv, att du kom hit. Du får jättegärna komma hit igen.
Yeah.
Ja,
vi ska
tacka för oss.
Ja. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes. Och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.